Välkommen till del 12 utav genomgången av Daniels bok, där vi följer min bok Vilken Gud kan då rädda er? Utläggning av Daniels bok. Låt oss be. Herre, öppna våra ögon så att vi kan skåda undren i din undervisning. Amen. Kapitel 11. Söderlandets och Nordlandets kungar. I kapitel 11 uppenbaras många detaljer om vad som ska hända framöver efter det att Perserriket blivit besegrat av Alexander den store. Det skedde vid slaget vid Issus år 333 f.Kr. Och det hellenistiska riket delats upp i fyra delar. Fokus ligger, åtminstone till och med vers 35, på två av dessa hellenistiska riken, nämligen det ptolemeiska riket i syd och det seleukidiska riket i norr. Det ska bli en maktkamp mellan ptolemeerna i Egypten, det kallas för kungen i söderlandet, och seleukiderna i Syrien, kungen i nordlandet. Detta sker alltså efter det att Perserriket besegrats av Alexander den store och dennes rike sedan fallit sönder, vers 4. Guds son har förberett Daniel på vad han ska få veta om framtiden och fortsätter nu med att säga: nu ska jag berätta sanningen för dig, vers 2. Sen följer den mest detaljerade profetian i hela Bibeln. Det är faktiskt, skulle jag vilja hävda, frågan om det märkligaste kapitlet i den heliga skrifts alla 66 böcker. Profetian vi här möter skiljer sig så fullständigt från vad vi annars är vana vid vad gäller profetiska uttalanden. Att vi i detta avsnitt möter så detaljerade uppgifter om omständigheter som i ett världshistoriskt perspektiv endast tycks vara av bagatellartat intresse, åtminstone efter vers 4, och framför allt därför att det är fråga om exakta uppfyllelser på detaljnivå, har naturligtvis fått bibelkritikerna att hävda att detta omöjligt kan vara skrivet i förväg. Som påpekats tidigare hävdar de att Daniels bok är skriven på 160-talet före Kristus, inte av en profet vid namn Daniel som ska ha levt på 500-talet före Kristus. Som kristen tycker man emellertid inte att det är konstigt att Gud kan uppenbara framtida händelser för sina utvalda profeter. Han är allvetande och dessutom historiens Gud som leder händelseförloppet dit han vill. Ändå kan man som bibelläsare inte låta bli att förvånas över vad som nu följer. Seleukiderna och ptolemeerna. Första meningen i profetian omspänner en lång tid. Den fjärde kungen i Persien som, när han blivit som mäktigast, skulle sätta in all sin makt mot Grekland, vers 2, avser Xerxes den förste, eller Ahasveros, som var regent 486 till 465 före Kristus. Det var för övrigt han som tog sig judinnan Ester till drottning, vilket man kan läsa om i Esters bok, kapitel 2, vers 17. Han använde 4 år för att samla ihop en stark här i avsikt att invadera Grekland, men förlorade. Detta försök till erövring känner vi mycket väl till genom profanhistorien. Fortfarande får eleverna i skolorna lära sig om slaget vid Marathon 490 f.Kr. där grekerna slog tillbaka perserna 42 kilometer utanför Aten. 10 år senare gjorde perserna ett nytt försök till invasion. Vid slaget vid Thermopyle stod den spartanske kungen Leonidas med sina 300 soldater ståndaktigt emot den väldiga persiska hären tillräckligt länge innan de allesammans dödades för att resten av grekerna skulle hinna mobilisera. Trots en numerärt underlägsen flotta vann grekerna sedan det avgörande sjöslaget vid Salamis 480 f.Kr. genom att skickligt förlägga krigsskådeplatsen till de smala sunden mellan Salamis och det grekiska fastlandet. Trots att det persiska riket bestod ännu 1,5 århundrade var dess dominans ändå bruten. Sen ska en väldig kung uppstå och han ska härska med stor makt och göra vad han vill. Vers 3. Så fortsätter den ännu icke inkarnerade Guds son att säga. Denne väldige kung är förstås Alexander den store, som utbredde den grekiska kulturen och civilisationen över hela världen. Denna epok kallas hellenismen, efter Hellas, som betyder Grekland på grekiska. Men när han har kommit ska hans rike falla sönder och delas efter himlens fyra väderstreck, vers 4. Så fortsätter uppenbarelsen. Alexander dog plötsligt i feber, 32 år gammal, förmodligen, som tidigare nämnts, i kombination med alkoholmissbruk och överdosering av stärkande medicin. Hans två unga söner dödades. Riket ska inte tillfalla hans efterkommande eller förbli lika mäktigt som när han hade makten. Hans rike ska omstörtas och tillfalla andra än dem, står det i vers 4. Riket delades istället av hans generaler, de så kallade diadocherna, efterföljarna. Kassander övertog moderlandet Grekland och Makedonien. Lysimachus övertog mindre Asien. Seleukus övertog Syrien och Babylonien. Och Ptolemeus, eller Soter, övertog Egypten samt Arabien. De två förstnämnda rikena förbegås i fortsättningen av Daniels bok. Uppmärksamheten riktas enbart mot Egypten, sydlandet, och Syrien, nordlandet. Vi får nu en översikt av cirka 150 år av den hellenistiska eran, då dessa båda riken kämpade om herraväldet, bland annat över Palestina. Syrien och Babylonien kallades det Seleukidiska riket och Egypten det Ptolemeiska riket. Den egyptiske kungen Ptolemeus den andre Philadelphus son till Ptolemeus Soter beslöt att ena de båda rikena genom ett politiskt äktenskap mellan sin dotter Berenice och den syriske kungen Antiochus den andre Theos cirka 252 före Kristus. Ett villkor för äktenskapet var att den senare skulle skilja sig från sin första hustru och endast tillåta barn i äktenskapet med Berenice att bli tronarvingar. Men Antiochus den andre Theos skilde sig senare från Berenice och återvände till sin första hustru, Laodice. Berenice och hennes barn mördades. Hon ska offras, som det heter i vers 6. År 246 före Kristus dog Ptolemeus den andre Philadelphus och samma år förgiftades Antiochus den andre Theos av hustrun Laodice och hennes son Seleucus den andre Callinicus blev kung. Vi ser i det följande hur bitter striden blev mellan de båda stormakterna. Berenices bror Ptolemeus den tredje Evergetes invaderade Syrien efter sin tronbestigning. Han dödade Laodice som hade varit delaktig i mordet på hans syster. Ptolemeus den tredje förde med sig landets rikedomar och tempelskatter till Egypten, vilket på den tiden var ett verkligt bevis på den fullständiga triumfen. Detta uttrycks i profetian så här i vers 7 och 8. Men en telning från hennes rötter ska stiga upp i hans ställe och dra upp mot Nordlands kungens här och tränga in i hans fäste och göra vad han vill med folket och få överhanden. Deras gudar och avgudabilder och deras dyrbara kärl, både av silver och guld, ska han också föra till Egypten. Sen ska han under några år lämna Nordlandskungen i fred. Seleucus den andre Callinicus var för tillfället allierad med Ptolemeus den tredje. Två år senare, efter att Seleucus den andre Callinicus återuppbyggt sin armé, invaderade han dock Egypten, men tvingades till reträtt, vers 9. Sönerna Seleucus den tredje, 226-223 före Kristus, och Antiochus den tredje, eller den store, 223-187 före Kristus, förde sen i tur och ordning krig mot Egypten. De övertog den palestinska kustremsan ända fram till de egyptiska fästningarna, vers 10. Ptolemeus den fjärde, Filopator, slog tillbaka mot Antiochus den tredje och återerövrade i sin tur Palestina och Fenicien, som vi ser i vers 11. Där står det: då ska kungen i sydlandet bli vred och dra ut och strida mot kungen i nordlandet, som ska ställa upp en stor här, men den hären ska ges i den andres hand. Ptolemeus den fjärde Filopator återvände därefter till sitt behagliga liv i Egypten, vilket gjorde att han miste respekt och lojalitet hos många bland sitt folk. Detta gjorde det möjligt för Antiochus den tredje att rusta upp en här för att åter marschera mot Egypten. Det återges i profetian så här i vers 13. Kungen i Nordlandet ska nämligen ställa upp en ny här, större än den förra. Och efter en tid av några år ska han komma med en stor krigshär och stora förråd. Den judiske historieskrivaren Josefus berättar att många judar gick över till Antiochus den tredje för att därmed få en chans att befria sitt land från det egyptiska väldet. Detta läser vi om i vers 14, där Guds son berättar för Daniel. Vid samma tid ska många andra resa sig mot kungen i sydlandet. Våldsmän av ditt eget folk ska göra uppror för att uppfylla profetian, men de kommer att falla. Antiochus den tredje kallas den store eftersom han rustade Seleukidernas armé och år 203 före Kristus inledde ett härtåg mot Egypten. Man vet inte exakt vilken välbefäst stad som avses i vers 15, men det kan ha varit Sidon, som vi av profanhistorien vet intogs av Antiochus den tredje. Han fortsatte sedan sin frammarsch genom Palestina, det härliga landet som det kallas i vers 16. Hans mål var att bli härskare över hela Medelhavsområdet. Eftersom hans här sedan behövdes på annat håll försökte han komma över Egypten på annat sätt än med militära medel. Han försökte uppnå sitt mål med hjälp av ett politiskt äktenskap mellan sin dotter och en ung egyptisk prins. Men dottern var inte samarbetsvillig och ville hellre bli en lojal hustru åt sin man än ett verktyg åt sin far. Det står i vers 17. Han ska ge kungen av sydlandet en av sina döttrar till hustru för att fördärva honom. Men det ska inte lyckas och inte vara till hans fördel. Antiochus den tredje bredde ut Seleukidernas territorium genom att inta några öar nära Grekland och mindre Asien. Men då vaknade Rom, som vid denna tid på allvar började etablera sig som den dominerande stormakten i hela Medelhavsområdet. Rom sände sin general Lucius Scipio i krig. Han besegrade Antiochus den tredje år 190 före Kristus, vers 18. Nu hamnade Syrien under Roms herravälde. Antiochus sista dagar vet vi ingenting om, mer än att han drog sig tillbaka till sina befästningar för att söka skydd. Vers 19. Efterträdaren, som nämns i vers 20, blev Seleukus den fjärde, som regerade 187-175 före Kristus. Denne insåg vad Antiochus den tredjes äventyr hade kostat och sände sin skattmästare Heliodorus för att bära upp skatt åt romarna. Ett sätt att få in skattepengar var att röva bort de dyrbara kärlen från Jerusalems tempel. Det står om honom att han ska störtas. dock inte genom vrede eller strid, vers 20. Så blev det också. Han blev mördad av Heliodorus, som han hade sänt till Jerusalem för att samla in skatt. Detta skedde när Heliodorus kom tillbaka från sitt uppdrag. Efter mordet gjorde han sig sen själv till kung. Gamla testamentets antikrist. I vers 21 börjar ett 15 verser långt avsnitt som behandlar en mycket hatad tyrann som kommit att kallas Gamla testamentets antikrist. Hans namn är Antiochus den fjärde Epifanes, 175-163 före Kristus var hans regeringstid. Härefter kallar vi honom endast Antiochus. Vi har mött honom tidigare i Daniels bok, i Daniel kapitel 8, vers 9-12, där han beskrivs som ett horn som växer upp bland getens fyra horn, det vill säga Alexander den stores följdriken. Antiochus använde sig också av tillnamnet Theos, som ju betyder Gud. Han lyckades genom list och smicker erövra tronen istället för sin bror Demetrius, som var den rätte tronarvingen efter den mördade brodern Seleukus den fjärde. Därav orden om Seleukus den fjärde och om efterträdaren Antiochus i vers 21. I hans ställe ska en föraktlig man komma, en som man inte har gett kungavärdighet. Oväntat intar han riket genom list. Vem förbundsfursten är, som nämns i vers 22, som ska svepas bort, är inte lätt att förstå. Somliga tänker sig att förbundsfursten avser den judiske översteprästen, medan andra menar att det var Egyptens kung som Antiochus vid sitt tillträde hade slutit förbund med. Antiochus slöt många förbund, men bröt dem lika snabbt. Hans taktik var att slå till när de andra trodde att det rådde fred. Han använde de fredsförbund som han slöt till att kunna attackera på ett oväntat och överraskande sätt. Antiochus intresse riktade sig främst mot de rikaste provinserna. Krigsbytet delade han sedan ut till dem som hade stöttat honom och köpte på så sätt deras lojalitet. Detta skulle ske till en viss tid, ser vi i vers 24, det vill säga för den tid Gud hade bestämt. Under sin 12-åriga regeringstid invaderade Antiochus Egypten 4 gånger. Även om Ptolemeus den sjätte Philometor, kungen i Egypten, hade många vänner, blev han undan för undan allt mer övergiven genom Antiochus intriger, och till sist blev han besegrad. Intrigerna vållade söndring i Ptolemeus den sjätte Philometors rike, vilket ledde till att han blev avsatt och ersatt av sin bror Ptolemeus den tredje Evergetes. Detta framställs så i vers 26. De som äter hans bröd ska störta honom. Hans här ska svepas bort och många ska bli slagna och falla. Antiochus såg sen, listig som han var, möjligheten att söka stöd hos ex-kungen för att komma åt den nya kungen. Och Ptolemeus den sjätte, Philometor, var benägen att tro på Antiochus. I alla fall låtsades han det, fastän denne talade lögnaktigt. Det står om dem i vers 27. De sitter tillsammans vid samma bord och talar lögn. Ännu en gång påpekas det att Gud har bestämt den utmätta tiden innan slutet kommer. Antiochus försökte erövra Alexandria men blev slagen och återvände till sitt land, vers 29. Nu var han mycket frustrerad och gick i vrede hårt fram över det heliga landet och folket i Jerusalem. Några historiker antecknar att Antiochus dödade 80 000 män, kvinnor och barn och tog ytterligare 40 000 fångar och slavar. Han stal guldet och silvret från templet och offrade svin på altaret. Detta var hans första attack på Jerusalem. År 168 före Kristus genomförde Antiochus ett nytt fälttåg mot Egypten. Denna gång kallade Egypten på romarna som anlände med sin flotta, skepp från Kittim, som det står i vers 30, när Antiochus stod utanför Alexandria. Här utspelade sig en av antikens berömda scener. Den romerske fältherren Lenas, som var en gammal ungdomsvän faktiskt till Antiochus, mötte Antiochus som sträckte fram sin hand till hälsning. Lenas fattade inte den utsträckta handen utan la där istället ett exemplar av den romerska senatens dekret som befallde Antiochus att omedelbart lämna Egypten. Annars skulle Rom förklara krig. Antiochus begärde rådrum, tid att konsultera sina rådgivare. Då drog Lenas en cirkel i sanden kring Antiochus och begärde ett svar innan Antiochus lämnade cirkeln. Det fanns inget val. Antiochus böjde sig för Roms vilja och beordrade sina trupper att vända hem igen, norrut. Föga tröstande var det för honom att Lenas då räckte honom handen för den gamla vänskapens skull. Under reträtten drabbades återigen Jerusalem av Antiochus vrede. Han fick ett antal avfälliga judar på sin sida och utnyttjade dem för att försöka utrota den judiska religionen och införa sin egen religion. Det hela skildras så här i vers 30 till och med 32. Då ska han vända tillbaka och rikta sin vrede mot det heliga förbundet och ge vreden fritt utlopp. Och när han har kommit hem ska han lyssna till dem som har övergett det heliga förbundet. Härar från honom ska komma och de ska orena helgedomen, tillflyktsorten, avskaffa det dagliga offret och ställa upp förödelsens styggelse. De som har kränkt förbundet ska han med smickrande ord locka till avfall. Offertjänsten avskaffades i templet och en Zeus-staty uppställdes på brännofferaltaret. Det är detta som åsyftas med förödelsens styggelse, vers 31. I en av Gamla testamentets apokryfa böcker, Första Makkabeer-boken, läser vi följande i kapitel 1, verserna 54-64. Den 15:e dagen i månaden Kislev år 145, enligt seleukidisk tideräkning då, lät kungen bygga den vanhelgande skändligheten på brännofferaltaret. Även runt om i Judas städer byggdes altaren och man tände rökelse vid husdörrarna och på gatorna. Alla skriftrullar med lagen som påträffades blev sönderrivna och uppbrända. Om man fann någon som ägde förbundets bok eller någon som höll lagen i ära, betydde kungens påbud döden för honom. Månad efter månad fortsatte deras våldsdåd mot alla israeliter som de ertappade i städerna. Den 25:e dagen i var månad offrade de på det altare som blivit uppfört på brännofferaltaret. Kvinnor som låtit omskära sina pojkar dödades, så som kungen hade förordnat, och de späda barnen hängdes vid halsen på dem. Också deras familjer och de som utfört omskärelsen blev dödade. Men många israeliter fann mod och styrka inom sig till beslutet att inte äta något orent. De föredrog döden framför att vanhelga sig själva genom maten och skända det heliga förbundet. Och de led döden. Fruktansvärd var vreden som drabbade Israel. Många judar avföll, men det fanns också, som vi ser från Första Makkabeer-boken, en rest som motstod fiendens attacker. Detta nämns också här i Daniels bok, i vers 32. De judar som genomskådade Antiochus hjälpte många att förbli fasta, trots att de betalade ett högt pris. Många torterades och avrättades eller togs till fånga och blev slavar. Men mitt i sitt yttre nederlag segrade ändå de förståndiga, som de kallas i vers 33 och 35. Martyrdöden innebär ju en seger. I Daniel 12:3 sägs att vid de dödas uppståndelse, när de många som sover i mullen ska vakna, några till evigt liv och andra till förakt och evig skam, då ska de förståndiga lysa som himlavalvens ljus. Den förföljelse som beskrivs under Antiochus skulle endast ske under den av Gud bestämda tiden, vers 35. Somliga menar att även återstoden av kapitel 11 handlar om Antiochus. Men av allt att döma introduceras en ny person i vers 36, då det sägs att kungen ska göra vad han vill och han ska upphöja sig och förhäva sig över varje gud. Innan vi går in på vem denne kung kan vara måste vi ställa frågan hur detta kapitel kan vara så annorlunda än alla andra kapitel i Bibeln. Vad är egentligen meningen? När det gäller alla svåra saker som beskrivs, inte minst förföljelsen under Antiochus, så är syftet att Guds folk inte ska slå sig till ro. Gud hade sänt israeliterna den persiske befriaren Koresh, Cyrus den store, som lyfte av det babyloniska oket för dem. Den 70-åriga babyloniska fångenskapen var över. Det skulle nu följa flera generationer av relativt lugn, även om återuppbyggandet av Jerusalem och dess tempel innebar svårigheter och motstånd. När människor upplever yttre välsignelser som fred och materiellt välstånd är faran särskilt stor att de blir ljumma i sin tro. Kanske att de till och med, i värsta fall, anpassar sig så mycket till den omkringliggande världen att de avfaller. Den profetia som Daniel förmedlade påminde judarna om att denna världs makthavare inte är att lita på i det långa loppet. Även om de just där och då åtnjöt lugn och frid genom Koresh, så skulle det komma andra tider då sådana som Antiochus skulle komma att förfölja trons folk, göra sitt yttersta för att förgöra det heliga förbundet. Vers 28 och 30. Därför gäller det att vara förberedd. Detta budskap vill Guds ord rikta till troende i alla tider. Den som har ögon att se med ser nog att vi idag står inför ytterst svåra tider. Förföljelse är att vänta. Man ska därför inte falla in i apati och andlig ljumhet. Den som vill bli bevarad i tron bör be Gud om andlig styrka att stå emot det tryck i form av förförelse och förföljelse som kommer att tillta ju närmare slutet vi kommer. När det gäller profetiornas exakthet, ända ned på detaljnivå, uppfylls också ett annat syfte. Vi lär känna Gud som den som håller hela världen och dess utveckling, dess fortskridande historia, i sin hand. Han vet på förhand precis vad som ska hända. Varken Nostradamus eller någon annan som påståtts ha profetiska gåvor har gjort något som kommer i närheten av vad Daniel här har gjort. Att med oerhörd noggrannhet förutsäga vilka politiska äktenskap som ska ingås, vilka kungar som ska kriga mot vilka fredsförbund som ska upprättas, vilka krig som ska utkämpas, vilka svek som ska begås och så vidare. Daniels kapitel 11 står som ett monument över att Gud har fullständig kontroll över allt som sker, även framtiden. Även detta gäller oss i vår situation. Gud håller våra liv och alla kommande händelser i sin hand. Han styr allt sammans utifrån sin allsmäktiga vilja, som också är hans kärleksfulla vilja. Detta gäller vad som än sker. Nya testamentets antikrist. Från och med vers 36 introduceras alltså en ny person. Somliga bibelutläggare tror, som tidigare påpekats, att profetian fortfarande handlar om Antiochus. Men ser man närmare efter stämmer inte beskrivningen in på honom. Antiochus upphävde sig till exempel inte över grekernas gudar, sina fäders gudar, som han skulle ha gjort i vers 37, utan ville tvärtom göra dem till gudar också över judafolket. Det är känt att han var hängiven de grekiska gudarna och att han uppförde en staty av Zeus i Jerusalem som han tvingade invånarna att offra åt. Dessutom uppmuntrade han till dyrkan av Dionysos i Jerusalem. Det kan man se i andra Makkabeerboken 6-7. Däremot liknar beskrivningen av denne nya person Antiochus, den gammaltestamentlige antikrist. Den nya personen är i själva verket den nytestamentlige antikrist. När vi jämför detta avsnitt med kapitel 7 och med andra Thessalonikerbrevet kapitel 2 ser vi tydligt att det handlar om den yttersta tidens antikrist, som Antiochus är en förebild för. De följande verserna, verserna 37-39, är svåra att förstå, vilket märks av att det finns många olika översättningar och tolkningar. Bibel 2000 översätter den Gud som kvinnorna älskar och menar i notapparaten att detta syftar på Tammuz eller Adonis eller möjligtvis Dionysos eller Bacchus. Men ordet Gud finns inte i grundtexten. Vissa anser istället att det handlar om förakt för äktenskapet. Folkbibeln 2015 översätter med att denne förtryckare inte kommer att bry sig om den som är kvinnors lust. Och då fungerar syftningen på påvedömet, som är det nya förbundets antikrist. Eftersom den romersk-katolska kyrkan upphöjer celibatet och förbjuder sina präster och sitt ordensfolk, alltså munkar och nunnor, att gifta sig. Johannes Paulus den andre sa: "De som väljer att gifta sig gör väl, men de som väljer jungfrudom och frivillig avhållsamhet väljer det som är bättre." Som en kontrast till detta kan vi tänka på hur högt Gud sätter äktenskapet, eftersom han till och med låter det vara en jordisk avbildning av förhållandet mellan Kristus och hans brud, församlingen. Till exempel i Efesierbrevet kapitel 5, verserna 21-33. Den kommande tyrannen ska ära fästningarnas gud, vers 38. Bibel 2000 skriver i fotnoten att detta troligtvis syftar på Zeus. Snarare har det att göra med att denne makthavare förlitar sig till militär styrka, att han gör den militära makten och det därmed sammanhängande världsliga inflytandet till sin gud, det som han förtröstar på. Luther menar i Stora katekesens förklaring till det första budordet att en gud kallas det som man väntar sig allt gott av och som man i all nöd tager sin tillflykt till. Svenska kyrkans bekännelseskrifter, sidan 390. Påvedömet har förlitat sig på militär styrka och världslig makt genom alla århundraden. Man har själv använt yttre våld och dessutom allierat sig med den världsliga makten för att skada och trycka tillbaka sina fiender. Vi kan till exempel tänka på hur Luther fick både den romersk-katolska kyrkan och den världslige kejsaren emot sig, allra tydligast manifesterat vid riksdagen i Worms 1521, där han blev tagen i rikets akt, det vill säga förklarad fredlös. Till sin hjälp för att åstadkomma sitt mål har påven också använt guld och silver och ädelstenar och andra dyrbarheter, vers 38. Och de som erkänner honom ska han visa stor ära, som det står i vers 39. Han ska låta dem härska över många och han ska dela ut land åt dem till belöning. Ja, det fanns verkligen en tid, medeltiden, då påvarna var så mäktiga att de genom bestraffningar och belöningar kunde styra den internationella politiken. Vid den sista tiden, vers 40, avser den nytestamentliga tiden, från Jesu första till hans andra ankomst. I synnerhet tycks den sista tiden här syfta på den avslutande delen av denna tid, alltså alldeles före Jesu återkomst. Det handlar alltså inte om tiden när Antiochus var verksam, även om förebilder hämtas från denna tid. Det ska sägas att de följande verserna 40-44, inte är lätta att förstå. Kungarna i Nordlandet och Söderlandet framställs som fiender till Antikrist. Om vår tolkning är riktig kan det inte vara fråga om Seleukiderna och Ptolemeerna längre, utan om mycket senare makter. Vi får nog tänka att det nu handlar om helt andra världsliga makter under ett nya förbundets tid, men att bildspråket som används för att beskriva dem är hämtat från de händelser som har skildrats så utförligt tidigare i kapitel 11, där Seleukidernas och Ptolemeernas intriger och krig beskrivits. Det är som sagt mycket svårt att tyda detaljerna i vad som här skildras, varför man gör bäst i att lyfta fram ett par allmänna, större lärdomar ur profetian. I vers 40 krigar tyrannen, nya förbundets antikrist, med kungen i sydlandet, vilket vi får förstå som att påvedömet råkar i konflikt med världsliga makter och framgångsrikt hävdar sig i dessa stridigheter. Han kommer också, som vi ser i vers 41, att dra in i det härliga landet, vilket är en bild av kyrkan. Vi ser här vilken nära parallell antikrist i det nya förbundet utgör till Antiochus, som efter ett fälttåg till Egypten, sydlandet, på hemvägen lät sin vrede gå ut över Israel, vers 30-35. Det härliga landet var under gamla förbundets tid det jordiska Israel, där Antiochus härjade. I nya förbundets tid motsvaras detta av Kristi kyrka som antikrist attackerar. Edom, Moab och Ammon som inte angrips av antikrist, vers 41, var Israels gamla fiender. Och de representerar därför makter som antikrist inte behöver ödsla kraft på att motarbeta. De är ju redan i hans våld genom sitt avfall från Herren. I vers 42 står det att inte ens Egypten ska slippa undan hans hand. Egypten representerade på Daniels tid en stabil regim, och att inte ens detta rike ska undkomma antikrists hand är ett tecken på hans stora makt. Att han ska erövra skatter av guld och silver och alla slags dyrbarheter i Egypten, vers 43, är ytterligare ett exempel på hans världsvida framgångar. Men så läser vi om motgångar som drabbar antikrist. I vers 44 står det: då ska han få höra rykten från öster och norr som skrämmer honom, och han ska dra ut i stort raseri för att förgöra och förinta många. Vad innebär detta? Man har spekulerat om att detta kan hänga samman med islams expansion i öster och reformationens spridande i norr. Just när antikrist verkar vara som starkast, när han slagit upp sina palatstält mellan havet och helgedomens härliga berg, vers 45, det vill säga när han etablerat sig i kyrkan på jorden och tycks dominera den helt och hållet, är hans tid ute och Gud avslutar denna tidsålder. Det står om hans slutliga öde, vers 45. Han går mot sin undergång och ingen hjälper honom. Detta är en nära parallell till vad Paulus beskriver ska hända med antikrist vid tidens slut. Paulus skriver: Herren Jesus ska döda honom med sin muns ande och förgöra honom med glansen vid sin ankomst. Andra Thessalonikerbrevet 2:8. Slutbudskapet är att Gud behåller makten trots att det ofta ser helt annorlunda ut. Han för sin sak till seger när tiden är inne. Tack för att du lyssnat.